Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, vi fortsätter att gå igenom hadither relaterade till al-ahkam, till bestämmelser från boken Al-Bulugh al-Maram av al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Och vi ligger fortfarande i kapitlet om frivilliga böner. Och vi började i förra lektionen tala om sunna böner. Nattbönen. Och vi kommer idag gå in lite grann på hur den kan bes. När den ska bes och hur man ska be den. Och lite bestämmelser relaterat till den. Och första hadithen är hadith Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu. Som ni finner på sidan 44. Hadith 394. Har vi någon som vill läsa? Det var länge sedan någon hjälpte till att läsa. För att höja rösten.
Bismillah. Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu berättade att Allah sände ut sallallahu alaihi wa sallam sa: witr är en skyldighet för varje muslim. Den som önskar att be witr med 5 raka'a kan göra det. Den som önskar att be witr med 3 raka'a kan göra det. Och den som önskar att be witr med 1 raka'a kan göra det. Rapporterade av de 4, förutom att Tirmidhi. Ibn Hibban kastade den autentiskt, men An-Nasa'i ansåg det mer korrekt att den är maqul.
Ahsant. Egentligen behöver vi läsa de 2 kommande haditherna också. För att vi ska... Varsågod, läs på.
Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu sa: witr är inte obligatoriskt bland de föreskrivna bönerna, utan det är en sunna som Allah sände ut sallallahu alaihi wasallam kommit med. Rapporterad av An-Nasa'i och ett Tirmidhi som höll den att vara hasan, och hadithen återfinns också hos Al-Hakim som höll den att vara autentisk. Nästa också. Jabir radiyallahu anhu berättade att Allah sände ut sallallahu alaihi wasallam bad nattbönen under en av Ramadans nätter. Natten därpå väntade människorna på honom för att be, men han kom inte ut. Han sa: jag fruktade att witr skulle bli obligatoriskt för er. Rapporterad av Ibn Hibban.
Då har vi 3 hadither. Den första hadithen: al-witru haqqun ala kulli muslim. Ordet witr betyder udda på svenska. Man säger shafer jämt och witr udda. Yani siffran 1, 3, 5, 7, 9 och så vidare. Det är witr på arabiska. Och witr, när det kommer till bönen som Ibn al-Qayyim nämner, han säger att ism, witr är ism li raka'a al-munfasila amma qablaha. Witr är namnet på den raka'an som är frånskild från de tidigare. Alltså den udda raka'an som bes då separat från vad man har bett innan. Och det är namnet på att be 3, 5, 7 eller 9. Om de bes tillsammans med en salam, då är det witr. Och om de bes 3 med 1 med 2 salam, då är witr namnet på den sista rakan. Så vad det här han säger Ibn al-Qayyim, att om en person ber witr 2 rakan och sen 2 salam alaikum, och sen står han upp och ber 1 rakan, som det vanligaste imamen gör i taraweh, eller hur? Ni vet Ramadan, imamen ber witr på det sättet. 2 avslutar och så ber han 1. Vilken av dessa böner kallas witr? Den sista. Inte de 2 första. De är inte witr. Witr är bara den sista. Den som är 1. Men ber imamen witr 3 raka med 1 taslim, då är witr alla 3. Ber han 5 raka med 1 taslim, vilket är tillåtet, då är det witr. Ber han 7 raka med 1 taslim, då är det som är witr. Okej? Så witr är då ett udda antal. Och det brukar oftast vara det sista man ber på natten. Nästa mes'ala som här tas upp i hadith Abi Ayyub. Det nämns här att al-witr är haqqun. Al-witr haqqun ala kulli muslim. Witr är en haqq, som en skyldighet för varje muslim. Då kommer vi till frågan, är witr wajib eller sunna?
Enligt vissa lärda är den obligatorisk, enligt vissa är den starkt
rekommenderad. Enligt vissa lärda är den wajib och enligt vissa lärda är den starkt rekommenderad. Och vissa lärda säger då att denna hadith är ett bevis på att al-witr är wajib. Och bland dem är al-imam Abu Hanifa, rahimahullah. Han håller al-witr att vara wajib. Okay? Men inte alla från hans madhab. Vissa från hans madhab gick emot honom i den här frågan. Taib. Och vissa av salaf var på åsikten att witr är wajib. Majoriteten, jumhur al-ulama, säger att witr är sunna mu'akkada. Starkt rekommenderat. Och kom ihåg det ordet mu'akkada. Yani betonat. Jag säger sunna. Och sunna mu'akkada. Vi nämnde ju att witr eller nattbönen överlag är den bästa bönen. Så den är sunna mu'akkada. Taib. Och det här är åsikten att den är sunna yani av Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmed och vissa från Imam Ahmed, Imam Abu Hanifas madhab. Och yani jumhur, majoriteten av de lärda, är på åsikten att witr är wajib. Och bevisen de använder är många. Bland annat så har vi hadithen om al-Isra wal Mi'raj, då Allah azza wa jalla tog upp profeten Muhammad alayhi salam till den högsta himlen. Och ni vet ju hur den slutar med att det blev fem sala. Eller hur? Det blev fem sala. Och sen säger Allah, hunna khamsa, de är fem. Och det kommer inte ändras hos mig. La yubaddal, det kommer inte ändras hos mig. De är fem. Yani till yawm al-qiyama. Det finns inga sex eller sju böner. Det är fem sala. Kulli yawmi wa layla. Det är fajr, dhuhr, asr, maghrib, isha. Det här är det som är wajib. Och också hadithen i Bukhari Muslim. Hadith Jabir radiyallahu anhu. Där en man från Najd kom till profeten alaihissalam och frågade om al-islam och al-salah och så vidare. Och då så sa profeten alaihissalam, khamsun fi al-yawm wa layla. Det är fem böner som man ber på dagen och natten. Och då så sa mannen, hal alayya ghayriha aw ghayraha, är jag skyldig att be någonting annat? Och då så sa profeten alaihissalam, la illa an tatatawwa, förutom om du gör det frivilligt. Och sen frågade han om zakat och siyam och så vidare. Och så sa mannen, wallahi, jag kommer inte att göra mer eller mindre än vad du har nämnt. Yani, fem salat, shahadatin, fem salat, betala zakat en gång om året, fasta 30 dagar och så vidare. Jag kommer inte göra varken mer eller mindre. Jag kommer bara hålla mig till islams fem pelare. Och då så sa profeten alaihissalam, aflaha in sadaq. Han har fått framgång om det han säger är sant. Att han håller sig till islams fem pelare. Och en annan liknande hadith, den som vill se en man från paradis, kolla på den här mannen. Okej? Okay? Så den här hadithen är väldigt tydlig. Den Bukhari Muslim. Och vad nämns där? Han sa, vad ska jag be? Han sa, fem salat varje dag och natt. Då så säger mannen, är jag skyldig att be någonting annat utöver dessa fem böner? Har jag någon skyldighet? Och då säger profeten alaihissalam, la, du har ingen skyldighet. Förutom om du gör frivillig bön. Det betyder att all bön utöver de fem dagliga bönerna är frivillig. Eller hur? Hadithen är uppenbar. Att allt som är utöver salavat al-khamsa är frivillig bön. Inte obligatorisk. Okej? Okay? Så witr, qiyam al-layl är sunna. Det är inte wajib. Men hur svarar man då på på det som Abu Hanifa säger, att den är wajib, haqqun ala kulli muslim. Då säger ulema, yani haqq betyder här, yani muakkad, eller någonting som är starkt rekommenderat eller betonat. Eller att den är från en islam. Yani allting i islam som vi gör är haqq, vare sig det är wajib eller sunna. Det är någonting som är betonat och bekräftat i religionen. Ja, det är inget fel i att göra det. Det är bra, det är bekräftat. Det är någonting som man är uppmuntrad till att göra. Så haq betyder inte här wajib.
Och utöver det nämner också vissa ulema att den första hadithen Abi Ayyub som nämner haqqun wajib att den är mawquf. Det här är inte profetens uttalande utan Abu Ayyub al-Ansaris uttalande. Okej, men vissa ulema säger att den är ändå marfu för att det här är ingenting som Abu Ayyub skulle säga utan att ha belägg för det han säger. Han måste ha hört det från profeten sallallahu alaihi wasallam. Sen nämndes också hadith Ali radiyallahu anhu. Han säger Laysal witru bihatmin. Yani witr är inte obligatoriskt kahayatil maktuba. Som de obligatoriska bönerna. Walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utan en sunna som profeten alaihi wasallam har kommit med. Så här säger Ali radiyallahu anhu Laysa al-witru bihatmin. Den är inte obligatorisk som era obligatoriska böner. Och Ali radiyallahu anhu som ni vet är från de kunnigaste av sahaba al-khulafa al-rashidin som vi är beordrade att följa. Så hans förståelse är klar och tydlig här att witr inte är wajib men en sunna som är starkt rekommenderad. Den tredje hadithen som Ibn Hajar nämner här är också ett bevis på att witr inte är wajib och att qiyam al-layl överlag inte är wajib. Och det är då här nämndes att profeten alaihissalam i Ramadan bad vissa nätter och sen bad han inte och alltså tillsammans med folk och sen så sa han jag är rädd att witr ska bli obligatoriskt för er. Men just den här riwayan på hadithen är svag, den är daif, den är inte autentisk utan vad som är autentiskt är samma berättelse som finns i Bukhari Muslim där det nämns att profeten alaihissalam i Ramadan gick ut och bad nattbönen Qiyam al-Layl i moskén och folk samlades bakom honom. De bad tillsammans i Ramadan och han kom den andra kvällen och ännu mer folk samlades bakom honom och bad och den tredje kvällen och ännu mer folk bad bakom honom och sen den fjärde kvällen gick han inte ut och folk väntade på honom. Och sen så gav han besked varför han inte kom ut. Och då så sa han jag var rädd att nattbönen skulle bli obligatorisk för er om vi fortsatte. Så hadithen handlar om Qiyam al-Layl generellt och inte witr specifikt. Den riwayan är autentisk. Så den bevisar också att nattbönen inte är wajib. Vi finner också i hadith Abi Ayyub men ahabba yutira bi thalat falyaf'al. Den som vill be witr med tre kan göra det. Och den som vill be witr med en raka kan göra det. Den hadithen bevisar också vi ser här, att man kan be witr tre raka och att man kan be witr en raka. Och sen kommer vi också nämna 5 och 7. Vi ser vi hade här.
Det är samma hadith 5 också.
Vilken?
Samma hadith.
Precis. Och den hadithen bevisar att man kan be en raka witr. En aqall. Aqall qiyam al-layl. Det minsta antalet qiyam och witr man kan be är en raka. Och Imam Bukhari nämner att man frågade Ibn Abbas radiyallahu anhuma om Muawiya ibn Abi Sufyan som bad witr en raka. Alltså han bad bara en raka. Typ, är det korrekt? Och då så säger Ibn Abbas låt honom vara för innehu faqih. Han är kunnig. Det han gör stämmer. Och här finner vi då att den som vill göra witr med en raka kan göra det. Och också i hadithen vi nämnde förra veckan att salat al-layl methna methna 2-2. Om ni är rädda för att fajr ska gå in, falyutir bi wahid, då ber han witr, då kommer han då avsluta det han har bett. Är ni rädda att fajr går in, så ber då en raka witr. Det är också bevis på att witr är en raka. Så en person kan hypotetiskt efter salat al-isha be en raka. Det är minsta du kan göra. Okej? Men det är självklart bättre att be mer. Profeten alaihissalam bad som minst 7. Okej, okay? Som mest 13 som vi kommer att nämna. Men tillåter här då att man kan be en raka. Ett exempel på det, till exempel på sommaren. Mashallah, Isha är klockan 12. Du ska upp och jobba, du har väntat på Isha. Du är jättetrött. Ni vet hur man kan bli ibland. Du knappt kan koncentrera dig i bönen. Du vill bara sova efter Isha. Men du ber en raka och gå och sova. Eller hur? Bättre än att inte be någonting alls. Hänger ni med? Men har du energi, det är bättre att be 3. Bättre att be 5. Bättre att be 7. Och så vidare. Men aqal shay'an är minst att man då ber en raka. Och en fråga som också här diskuteras, det är: finns det något annat tillfälle i islam då man bara kan be en raka? Kan du till exempel efter dhuhr bara säga jag vill be en raka sunna? Kan man det? Det finns en sån åsikt. Är den korrekt? Bara ens bara sådär, det är sunna. Och sunna är frivilligt, frivilligt. Det är inte begränsat, säger de. Men kan bli en, kan bli två. Kan... Svaret är nej. Det är fel. Man kan inte bli en raka, bara sunna. Varför? För att beviset de stödjer sig på är en athar, att Omar ska ha gjort det. Men den är vaif, den är svag, som Nawawi nämner. Det andra beviset de stödjer sig på är att de gör qiyas, de liknade vid witr. Så kan man bli witr en raka, så kan man bli sunna på dagen en raka. Men det korrekta är att det finns ingen qiyas när det kommer till ibadat. Eller ibadat, dyrkan är yani muhaddad, den är begränsad. Det är inte tillåtet att dyrka Allah på ett sätt som profeten alaihissalam inte har tillåtet. Och det finns inte någon bön man ber på dagen som är en raka. Okej? Okay? Naam. Vi går vidare till nästa hadith. Och vi kan ta en till mäsala. Vi kommer komma tillbaka, men vi kan ta den nu också. Det är att det nämndes här att personen kan göra witr med 3 raka. Han kan göra witr med 3 raka. Och ska vi se det? Namn, thalatha. Det finns 2 sätt att be witr med 3 raka. 2 korrekta sätt och 1 felaktigt sätt. Det felaktiga sättet är att man ber witr 3 raka som maghrib med 2 tashahud och 1 taslim på slutet. Det här profeten alaihissalam har i en hadith yani förbjudit att man efterliknar el witr med el maghrib. Och det är exakt det man gör. Om man ber en 3 raka sammanhängande med 1 taslim och 2 tashahud. Det andra sättet som är korrekt, som Imam Ahmed och vissa ulema håller att vara mest korrekt, är att man ber 2 avslutar och sen ber 1 och avslutar. Och det här är det vanligaste som ni vet i Taraweh. Ithnain, taslim, och sen wahed, och sen taslim. Okej? Okay? 2 avslutar och sen 1 avslutar. Det tredje sättet som också är korrekt, eller det andra sättet som är korrekt, är att man ber 3 ihop med 1 taslim på slutet. 1 tashahud och 1 taslim på slutet. Det här har också berättats från profeten alaihissalam. Så det är också tillåtet. Nästa hadith berättas från Kharija ibn Hudhafa radiyallahu anhu. Han säger att Rasulullah alayhi salatu wasalam säger att Allah inna Allah amaddakum bis sala hiya khairun lakum min humrin na'am. Allah har givit er en till bön. Allah har utökat eller givit er en bön som är bättre än röda kameler. Och vi sa ja Rasulullah, vad är det för bön? Han sa det är al-witr, som är mellan Isha och al-fajr. Berättad av al-Khamsa förutom al-Nasai och autentisk enligt al-Hakim. Nah, och så berättas liknande hadith i Musnad Imam Ahmed. Nah. Här nämns, mashallah, dygden av att be witr. Profeten alaihissalam säger att Allah har givit oss en tillbön, amaddakum, med en bön som är bättre än röda kameler. Och Det här är yani, en targhib, en uppmuntran från profeten alaihissalam till sahaba att ta vara på den här bönen. Och han nämner att den är bättre än det bästa världsliga de känner till. Den bästa ägodelen och rikedomen som araberna hade, det var röda kameler. Kameler finns olika. Det finns ljusa, finns mörka, finns bruna. Och det finns de som är lite rödbruna. Och det är de dyraste, en enfes. De mest nobla och dyra av alla kameler. Så han säger här att witterbönen är bättre än röda kameler. Och det här är lite som då han sa att två rakat före fajr är bättre än dunya. Yani, varför? För det är samma argument. Röda kameler, vare sig det är pengar eller det är guld eller det har det bästa värde, det är någonting från dunya, och allt från dunya kommer att förgå och försvinna. Det är bara världsligt i slutändan. Och ingenting som du tar med dig i graven. Det är skillnad från el-witr, rakat el-fajr. Och allt gott som du gör i el-islam, det samlas som gärningar, och gärningar tar du med dig in i graven. Och de kommer att gynna dig i graven på domedagen och höja dina nivåer i paradiset. Så det är bättre. Allting från religionen är bättre än de världsliga angelägenheterna. Och sen nämnde profeten alaihissalam att tiden för el-witr är mellan isha och fajr. Och det här är viktigt. Yani, det här är ett bevis på tiden för witr. Att den är från el-isha till fajr. Och det är generellt också all nattbön är mellan isha och fajr. En fråga. Vad säger ni om en person som med en giltig anledning ber Maghrib och Isha tillsammans på Maghribstid? Han gör Jem Taqdim innan han ber Isha på Maghribstid, och det är fortfarande mer än en timme kvar tills Isha kommer in. Får han be witr? Vad säger ni? Ikhtalaf al-fuqaha. Två åsikter. Ja och nej. Vem har rätt?
Båda.
Nej. Ja, det finns skillnad. Men inshallah, det korrekta är att han får. För att han har bett sin isha. Och det handlar om att, som han nämnde i hadithen, att witr är efter isha. Han sa inte efter att tiden för isha har gått in, utan han sa efter att isha. Så man kan då be witr efter att man har bett isha, även om man slår ihop dem. Ibn al-Munzir säger ajma' ahlul ilmi ala anna ma bayna salat al-isha ila tulu' al-fajr waqt al-witr. De lärde är överens. De har konsensus på att tiden mellan al-isha och fajr är tiden för witr. Så man ska be innan salat al-fajr. Och de flesta säger då att när fajr har gått in, så har tiden för witr gått ut. Okej? Okay? Som du har nämnt i hadithen, eller hadithen som kommer att komma, autiru qabla an tusbihu, be witr innan det fajr går in. Och denna hadith som han nämnde så att witr är till tulu' al-fajr, tills fajr går in. Det har berättats att vissa lärda från förr, från sahaba, bad witr efter att fajr gått in. Så hur förstår man detta? Allahu alam. Grunden är att haditherna här är avgörande. Profetens qawl alaihissalam har alltid företräde, och han säger här att tiden för witr är till fajr. Då är det det som gäller. Och vad som kan menas med att vissa bad witr efter att fajr har gått in, det kan vara, wallahu alam, som Sheikh Albani också nämner, att de glömt den eller försovit sig. För att profeten alaihissalam han sa man nama an witrihi aw nasiyahu falyusallihi idha dhakara. Den som försover sig från sin witr eller glömmer bort den, ber den när han kommer på den. Och det här nämndes ju generellt gällande alla böner, de obligatoriska bönerna. Man nama an as-salah aw nasiyaha falyusalliha idha dhakaraha. Den som försover sig eller glömmer en bön ska be den när han kommer på den. La kafarata lahu illa dhalik. Och i en annan riwaya så läste han versen wa aqimis salata li dhikri, och förrätta bönen då ni kommer på eller ni minns mig. Så vissa ulema säger att det här handlar om fardbönen. Men Sheikh Albani och andra ulema, jag tror Ibn Hazm också, han säger att hadithen är generell, men nesia salah. Yani vilken bön som helst som han glömmer, ska han be när han kommer på den eller vaknar. Och det omfattar också witterbönen. Så han säger Sheikh Albani, en person som vaknar typ adhan fajr, och han hade gjort ni att han ska be witter. Då säger han, det här är tiden för att be den. För han har vaknat då, baserat på den hadithen. Okay? Men han säger, så länge det inte är på bekostnad av att du missar två sunna före fajr, eller fajr i jama'a. Det finns utrymme att be den. Till exempel en person ber sunna, två raka, och sen gör de adhan för fajr. Oj, vad tidigt, jag har inte hunnit be witter. Han säger alltså, han kan be den. Han hade plan att be den, men han hann inte be den. Så att det finns den åsikten, wallah alam. Den andra åsikten, och det kommer komma hadithen, är att man, om man försovit sig eller glömt witter och qiyam al-layl, ber den på dagen efter fajr. Yani waqtad duha, så ber man, tar man igen sin witter. Och jag tror författaren kommer nämna hadithen om det, men det kommer nästa vecka. Nästa hadith som nämns är da'if. Den är svag. Den berättas från Abdullah ibn Bureida från hans far radiyallahu anhu, som sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "El witru haqqun faman lam yutir fa laysa minna." Witr är en skyldighet, den som inte gör witr är inte från oss. Men Allah alam, hadithen som här nämns är inte autentisk. Bi isnadin layyin, yani med en svag kedja, säger här Ibn Hajar al-Asqalani. Nå, hadithen efter, hur bad profeten alaihi salatu wasalam witr? Eller hur bad han nattbön? Aisha radiyallahu anha säger att Allah sände bud alaihi salatu wasalam brukade inte be mer än 11 raka, vare sig det var i Ramadan eller någon annan månad. Och han bad 4 och frågade inte om hur förträffliga och långa de var. Och sedan bad han 4, frågade inte om hur förträffliga och långa de var. Och sedan så bad han 3, och Aisha sa, och jag sa till honom, ja Rasulullah, sover du innan witter? Han sa, Aisha, mina ögon sover, men mitt hjärta sover inte. Och innan riwaya hos Bukhari Muslim från henne radiyallahu anha, att han alihi salatu wasalam brukade be 10 raka under natten och göra witter med en sejda och be 2 raka före fajr, vilket blir 13. Och från henne radiyallahu anha att Rasulullah alaihi salatu wasalam brukade be 13 raka under natten, bara 5 var witter, och han satt inte för ens vid slutet. Nah. Taib. Första faidan från första hadithen är att profeten alaihi salatu wasalam brukade inte be mer än 11 raka, vare sig det var i Ramadan eller utanför Ramadan. Han brukar inte be mer än 11, 11 raka, i eller utanför Ramadan. Genom han var kontinuerlig i detta. Taib en fråga. Hur ska vi då förstå hadithen om de 10 sista nätterna i Ramadan? Att profeten a.s. kan yashuddu al-mi'zar och yuhyi laylahu. Han brukade yani spänna sitt höftbälte och stå natten i bön. Ja, hur förstår vi det? Är det någon som vet? Ahsant. Han bad fortfarande 11, eller? Ahsant. Nej, han bad fortfarande 11 raka, men han gjorde dem längre. Som ni finner i vissa hadither, att subhanallah, han läste, och det tror jag var utanför Ramadan, men exempel är på att läsa längre i vad var det, en raka läste Baqara och Nisa och Ala Imran. Subhanallah, så han bad då längre. Så det handlar inte om att han bad mer, utan han bad längre. Och som här Ulema nämner, det mesta som rapporterats är 13 raka, och det minsta som rapporterats är 7 raka. Okej, 7, 9, 11 som är det vanligaste som Aisha berättar. Och max 13 raka. När det kommer till profetens nattbön. Alisa. Det är vad han har själv bett. Och sen är det självklart tillåtet att be 5, att be 3 och att be 1 som vi har nämnt. Ja. Sen nämns det också i hadith Aisha att profeten Alisa bad 4 och sen 4 och sen 3. Och det här bevisar då att det är tillåtet att be 4 raka sammansittandes med en taslim. En tashahud och en taslim på slutet. Okay. Vissa lärda, som Ibn Abdelbar och andra, de säger det betyder 2-2. Hadithen betyder 2-2. Jag tycker inte det är uppenbart. Jag lutar åt att Arba, han bad 4. Men de säger 2-2 och sen satt han och vilade. Alltså 2 och sen stod direkt och bad 2. Och sen vilade han. Så att det blev som ett mellanrum mellan dem. Det är som att man säger 4-4. Vilket också skulle kunna funka. Men alla alam. Det uppenbara i lafde på hadithen. Ordalaget. Verkar vara att han bad 4 på en gång. Med en teslim. Och det är åsikten av vissa lärda. Och sen bad han då 3 raka. Ja, och som vi sa att man kan be 2 och 1 eller man kan be 3 på en gång. Nästa mes'ala är det här med att Aisha radiyallahu anha säger att han bad 11 och nämner då att han bad 13. Hon säger att han bad inte mer än 11. Och samtidigt nämns det här att han bad 13. Det är motsägelsefullt, eller hur? Och då har de lärda förklarat detta med att de säger här riwayan i Bukhari att Rasulullah alaihissalam bad 13 raka. Och det är Urwa som nämner 13 raka. Vänta, vad var det? Och sedan bad han då Fajr gått in 2 raka. Vissa säger att han bad 11 och sen nämner de 2 raka han bad före Fajr. Och då finns det ingen iskall. För de 2 raka före Fajr är inte från Qiyam al-Layl. Okej? Eller att de menar de 2 raka som han bad innan Qiyam al-Layl. Som det nämndes från Aisha radiyallahu anha. Kan Rasulullah alaihissalam idha qama min al-layl li yusalli iftataha salatahu bi rak'atayn khafifatayn. Att då han bad nattbönen så brukade han inleda dem med att be 2 enkla korta raka. För hon nämner här 11 raka och beskriver dem med 4-4. Hon nämner inte 2 i början. Så hon hoppar över att nämna dem för att de är så korta, så simpla. Och nämner då själva en kärnbönen som är 4-4 till det. Så att det blir 13. Okej? Okay? Det är en förklaring. Och i vissa hadither nämns det att det kan vara de 2 raka som han bad efter el-witr. En han bad 11. Och sen bad han 2 raka sittandes. Alihi salatu wassalam. Okej? Okay? Som det finns i Sahih Muslim. Kan yusalli 13 raka. Yusalli 8 raka'at. Han bad, brukade be 13 raka. Han bad 8 raka och sedan bad han witr, thumma yusalli raka'atayn wa huwa jalis. Och sen bad han 2 raka sittandes. Och om han ville göra ruku så ställde han sig upp och gjorde ruku. Och sedan bad han 2 raka mellan el-nida, yani el-adhan och el-iqama till salat al-fajr. Och det finns i Sahih Muslim. Så det är också en förklaring på de här 13. Att det då var 11 och sen 2 efter witr. Okej. Och det nämndes också i den tredje hadithen här att profeten alaihissalam bad han bad då 13 raka och gjorde witr med 5. Precis, att det också är ett sätt att göra på. Yani att han bad 2-2-2-2 och sen 5. Eller det har också nämnts som Ibn Abbas nämner, 2-2, 2-2, 1-8 och sen 3. Okej, det funkar också. Al-Hafidh Ibn Hajar nämner det här som vi var inne på innan. Han säger då att man kan göra witr här med 3, 3, eller 1, eller 5, eller 5. Och det har också nämnts 7 på raken. Och göra tashahud det sista, som du har nämnt i hadith Salama, att Rasulullah a.s. kan yutiru bi khamsa wa sab' la yafsilu baynahunna bi salam wa la kalam. Att profeten a.s. brukade göra witr med antingen 5 eller 7 utan att avbryta dem med salam eller tal emellan. Kama warada annahu awtara bi 9 raka'at la yaq'ud illa fi thamina. Och det har också berättats att han gjorde witr med 9 raka'a på raken och satt bara i den 8:e litashahud. Och sedan så bad han den 9:e och sedan gjorde han taslim. Och det här nämner då, den finns i Sahih Muslim, den hadithen. Och det vi förstår av dessa hadither är att det är tillåtet att be på alla dessa sätt som profeten bad på alaihi salatu wassalam. Men det som ulema också då nämner att det bästa är att be nattbönen 2 och 2 enheter. Det här är jaiz, de siffra, de sätt vi har nämnt här är tillåtna, men det bästa är att be 2 och 2 i slutändan. Och vi nämnde också det här förra veckan, speciellt om man är imam. Det kan vara komplicerat att du ska be leda folk i bönen och du ska be 9 raka på raken. Kanske en timme. Kanske folk vill gå. Kanske folk inte pallar. Då missar han hela bönen. Måste avbryta och missa hela bönen. Så att man gör det enkelt för folk. 2 raka. Vill du gå, varsågod och gå. Sen 2 raka och så vidare. Och att man sitter och vilar mellan dem. Det är möjligt att säga, och det är enklare än för människorna. En annan sak som också nämndes i hadithen är att profeten a.s. sov, gick upp och bad witr. Det visar också att det är tillåtet att dela upp nattbönen. Att dela upp nattbönen. Att be en del i början av natten eller mitten av natten, sen vila eller sova och sen gå upp och be witr eller resten av nattbönen. Okej? Och här gick han bara upp och bad. Ja, Rasulullah, du gick upp och bad utan göra wudu. Och då så säger han att mina ögon sover men inte mitt hjärta. Och det här har också nämnts i hadith al-Isra wa al-Miraj, där han säger att profeterna wa kadhalik al-anbiya tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum. Och så är det med profeternas hjärtan, de är vakna men deras ögon sover. Så det är en unik, en khasais, någonting unikt som profeterna har fått, att de yani känner av fysiska saker, kroppen, när de sover. Tappar inte wudu, eller om de tappar wudu så känner de av det och så vidare. Ja. Nästa hadith från Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhuma. Där han säger att Rasulullah a.s. sa till honom: Ja, Abdullah, la takunu mithla fulan. Och Abdullah var inte som den här personen. Kan jag komma min al-lail fataraka qiyam al-lail. Han brukade be på natten och sen slutade han be på natten. Muttafaqun alayh. En här uppmuntrar profeten a.s. Abdullah ibn Amr att be nattbönen. Att be nattbönen. Och att inte vara som fulan. Gärna den här individen. Och vi vet inte vem han är, som brukade be nattbönen och sen så slutade han. Yani, man ska undvika att gå in 100% seriöst i någonting, ta på sig någonting man inte klarar av och sen sluta. Varför? För att när du börjar be nattbönen så kommer du nära till Allah Azza wa Jal. Det är en jättegod yani. Alltså du tar det kontinuerligt. Du ber nattbönen i flera år och sen stopp, slutar du. Det är inte bra. Det är absolut inte bra. bättre är att göra mindre men mer kontinuerligt. Och därför så sa Rasulullah alaihissalam att ahabbul a'malu ila Allah ma dawama alayhi al-'abd wa in qall. Att de mest älskade gärningarna hos Allah är de som är få även om de som är kontinuerliga även om de är få. Hänger ni med? Så gör hellre mindre men kontinuerligt. Än att du ber qiyamalayl i 2 år av livet och sen ber du inte alls resten av livet på natten. Hellre att du ber 3 rakawitter innan du sover. Hela livet. Än att du ber mashallah halva natten 2-3 år av livet. Hänger ni med? Varför? För den som ber 3 raka kontinuerligt gör ständigt någonting gott. Och det är de mest älskade gärningarna till Allah. Och den dagen Allah tar hans liv så tar Allah hans liv i ett tillstånd där han ber dessa 3 raka. Är det inte så? För han gör dem kontinuerligt. Men den som gör gärningar med avbrott ibland, han är en så här säsongsmänniska, kanske dör under den tiden och han inte gör dessa sunna gärningar. Förstår ni? Det är viktigt att inte ta på sig för mycket. Det här är också ett tips här, att vissa personer, de hör om dygden av nattbönen, sen kallas, jag ska börja be nattbönen, jag ska be 11 raka och jag ska göra si och så, jag ska be bästa tiden också, jag ska be innan fajr. Det kanske är jättesvårt. Du kanske inte är där än. Och dina, yani, vad säger man, omständigheter kanske inte det tillåter. Du kanske är en person som måste sova sent och vakna tidigt och du har massa ansvar, du blir utbränd och så vidare. Och därför nämndes det i hadithen, khudhu min al-amal ma tutiqun. Yani, ta det av gärningar ni klarar av. Det är individuellt. As-sunnan, de frivilliga gärningarna i islam är massor. Det finns ingen av oss som klarar av att göra alla sunnan. Ingen av oss klarar av att göra alla sunnan. Yani, exakt som profeten gjorde alaihissalam. Ni kommer inte klara av det. Be mer än 40 raka om dagen och fasta varannan dag och göra alla dessa adhkar och yani, så mycket saker. Så vad händer om man tar på sig för mycket? Tamell, som nämndes i hadithen. Du tröttas ut. Yani, du tröttas ut och du lägger ner. Du slutar upp. Och det är inte bra. Utan profeten alaihissalam, han sa, gå in mjukt i religionen. Aghwilu fi din berift, yani gå in mjukt i religion. Och lan yushada din ahadun illa ghalaba. Den som tar religionen för hårt kommer att krossas, han kommer övervinnas, han kommer knäckas. Och lan yushada din ahadun illa ghalaba. Halak al mutanatti'un, de extrema går under. Så khudu min al a'mal ma tutiqun. Ta det av gärningar ni klarar av. Förstår ni? Överbelasta inte er själva. Vad kan jag? Och hellre att man mjukt startar. Börja med kanske 3 raka innan du sover. Kan du, mashallah, be dem innan fajr? Ahlan wa sahlan. Känner du dig starkare, du har mycket tid. Alltså, be 5 raka sunna, witr. Kan du mer, be 7 och så vidare. Men att man mjukstartar. Men sen är det självklart inte fel att bara, mashallah, ikväll vill jag be 11 raka witr. Eller qimla, det är lugnt. Men just det här att ta på sig någonting kontinuerligt och sen bara sluta. Hänger ni med? Man ibland gör vissa goda gärningar. Ahlan wa sahlan, det är lugnt. Men att påbörja saker kontinuerligt och sen lägga av, det här är inte någonting som religionen uppmanar till. Så att man tar det lugnt, mjukstartar, shwaya, lite, lite. Och därför ni kollar på sahaba, vi kommer höra också nästa vecka. Vissa sahaba bad i början på natten och vissa i slutet på natten. Trots att det är bättre att be i slutet på natten, som Abu Huraira. Profeten alaihissalam sa till honom, han gav honom 3 råd som han sa, Awsani Khalili bitharat, min älskade vän gav mig 3 råd, jag kommer inte lämna dem tills den dagen jag dör. Han gav mig rådet att be witr när jag sover, att fasta 3 dagar varje månad och att be 2 raka duha. Okej? Så Abu Huraira, och han var den han var, han bad witr innan han sov, trots att det är bättre att be witr i sista delen av natten. Varför? Är det någon som vet? Varför bad Abu Huraira witr innan han sov? Alltså efter Isha. Varför bad han inte innan fajr som är bättre? Och varför fick han det här rådet av profeten alaihissalam att be witr innan han skulle sova?
Var det inte att han satt uppe i natten och gjorde
Precis. För han satt uppe och repeterade de haditherna. han hade memorerat från profeten alaihi wasallam. Så han skulle inte klara av att vara vaken sent eller be witr senare och så vidare. Han hade sina omständigheter, sina prioriteringar som var viktiga. Och som han alla på grund av det vi sitter här och läser hans hadith, eller hur? Så att han kollar på den stora nyttan och så vidare. Så jätteviktigt att man i alla fall tar de av gärningar som man klarar av. Vi tar en sista hadith inshallah ta'ala. Och det är hadith Ali radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alaihi salatu wassalam säger: Awtiru ya ahli al-Qur'an. Ya ahli al-Qur'an, gör witr. Fa inna allaha witrun yuhibbul witr. För Allah är sannoliken witr, och han älskar det som är witr. Nah. Den här hadithen är också en stark uppmuntran till att göra salat al-witr. Och här tilltalas ahli al-Qur'an. Vissa kan tolka hadithen som att den tilltalar alla muslimer. För vi är ummat al-Qur'an. Vi är ummat Muhammad a.s. och vi är ummat al-Qur'an. Men Qur'anen tilltalar alla muslimer. Så hadithen kan vara ett tilltal och en uppmuntran till alla muslimer. Eller så är det mer specifik. Ahlul Qur'an, yani de som kan Qur'anen, förstår sig på Qur'anen, begrundar den och ständigt läser den. Lär den, lär sig Qur'anen, lär ut Qur'anen, yani de är kända med denna egenskap, att de är folket av Koranen. De här människorna är ännu mer berättigade, eller det är viktigare för dem att inte försumma och lämna witterbönen. För att i Koranen så står det om folket som kan Koranen och ber på natten, och hur Allah prisar dem, vilken dygd de har, att implementera Koranen, praktisera Koranen. Och speciellt också när det kommer till al-hifl. En av de starkaste medel för att hålla kvar Koranen är att läsa den och repetera den på natten. Från minnet. En av de starkaste medel att hålla kvar Koranen. Så ahl al-Koran, yani de är typ aula. Det är viktigare att de ber nattbönen, witterbönen, och inte försummar den här bönen. Hänger ni med? Allah a'lam. Och ahl al-Koran är folk med en väldigt hög position i al-Islam. Som nämndes i hadithen: Inna lillahi ahlina minan nas. Allah har ett unikt folk. Hum ahlullahi wa khasatihi. De är Allahs folk, hans unika folk, hans utvalda folk. Och då så sa man: vilka är de, ya Rasulullah? Då så sa han att de är ahlul Quran. Hum ahlullahi wa khasatihi. Folket av Quran, de är Allahs unika folk. Så de har en hög position i al-Islam, subhanallah. Allah höjer dem i nivåer med dessa verser som de har lärt sig. Allah kommer att höja dem i detta liv och i nästa liv. Och här nämndes då: Autiru, gör witr, ahlul Quran, för Allah är witr. Det här är en av Allahs egenskaper och hans namn, att han är el-witr, den udda, det vill säga att han är en, huwa wahid. Han har ingen sharik. Han är unik i hans rububiyya, uluhiyya och hans esma wa sifat. La sharika lah. Han har ingen partner i detta. Yuhibbul witr. Allah älskar el-witr. Han är witr och han älskar witr. Det här tyder på att Allah azza wa jalla älskar det som överensstämmer med hans namn och egenskaper. Yani det som är passande för människor. Yani Allah, han är el-alim, den allvetande, och han tycker om el-ilm och ahlul ilm. Eller hur? Allah, han är el-karim, el-jawad, den generösa, den givmilde, den gode, och han tycker om att vi är generösa. Eller hur? Allah azza wa jalla är också den tålmodige och tycker om att vi är tålmodiga. Förstår ni? Och hadithen bevisar också att Allah älskar. Det är från Allah azza wa jalls sifat att han älskar. Han har kärlek. Och inte som al-Jahmiyya och al-Asha'ira, de säger att det här betyder någonting annat, att Allah inte älskar. De förvränger den här egenskapen hos Allah azza wa jall, så som de förvränger de flesta av Allahs egenskaper. Må Allah skydda muslimerna från deras ondska och deras villfarelse. Amin. Och vi avrundar därför idag och fortsätter inshallah ta'ala nästa vecka. Wallahu a'lam.